Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är, som ni vet, sponsrade av appen Nordio.
Precis, Nordio. N-A-U-D-I-O.
Yes.
En app för dig som inte får nog av riktigt bra dokumentärer.
Ja, och så nu är vi ju allihopa, va?
Så är det. Den här veckan vill vi tipsa lite extra om två dokumentärer som finns att lyssna på Nordio just nu.
Ja, jag vill tipsa om Vi är Orlando, som handlar om nattklubbsskjutningen i just Orlando. Ni kommer säkert ihåg det. En man klev in på nattklubben Pulse, började skjuta rakt in i folkmassan. Panik utbröt, folk försökte springa ut, men det var 300 pers där inne så alla hann inte ut och gärningsmannen tog flera gisslan.
Just det.
Det är en dokumentär som är baserad på Johan Hiltons bok Vi är Orlando, som jag faktiskt har läst. Jura,
läser fick du lite böcker. Skryt i det här också?
Ja, det har läst lite bok här och var, kan man säga. Ja, men otroligt intressant.
Ja, det är det. Jag vill också tipsa om Hemtjänstmaffian.
Mm.
Man har hört mycket om det här i nyheterna, men liksom att få hela berättelsen så här på en gång, det är en annan grej.
Mm.
Så det handlar alltså om att det plötsligt startas massa hemtjänstföretag i Sverige. Och journalister granskar de här företagen och det visar sig att man genom att utnyttja ett hål i lagen lyckas lura till sig miljonbelopp utan att utföra något riktigt arbete överhuvudtaget.
Mm.
Och de här spåren leder till politiker, makthavare och till slut också hela vägen till det ökända Södertälje-nätverket.
All the way to the top.
Yes, or to the bottom.
Ja, to the Södertälje, kan man säga.
Exakt. Hela vägen till Södertälje. Ja, men så otroligt spännande.
Ja.
Och liksom... Ja, men du vet, man tror typ inte sina öron ibland.
Nej. Mm. Så in och lyssna på detta och på massa andra dokumentärer och använd rabattkoden VBDFM för 4 veckor gratis.
Tack så mycket, Nordio.
Tack! Hallå! Ett litet meddelande för dig som är i Stockholm den 15 juni. För då kör vi två, nämligen en sommar-stand-up-kväll på Scalateatern.
Ja, och det är inte bara vi två heller, utan Nej. Två av de absolut roligaste vi vet. Nämligen Marcus Tapper och Kristoffer Nyqvist.
Ja, alltså det kommer bli så roligt.
Otroligt kommer det bli.
Så kul att få köra en egen kväll också. I egen regi liksom. Och så på fina Scalateatern. Så
mysigt. Den bästa teatern.
Mm. Ja, det kommer bli otroligt. Och ni måste komma. Ni måste komma och kolla och skratta. Och det börjar 19.00 och länk till biljetter hittar ni i avsnittsbeskrivningen här.
Då ses vi onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter!
Woo!
Vad blir det för mod?
Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtig-Vagrell.
Jo visst, vet du vad?
Ja visst.
Det är måndag och vi är tillbaka.
Det är vi verkligen.
Ja.
Både du och jag startade det här samtalet med, jag är helt slut.
Mm. Mm. Sen pratade vi 20 minuter om på vilka sätt vi är slut.
Men det var bra att vi fick starta så. Jag känner mig mycket mer positiv.
I needed it.
Vad jag är verkligen.
Mm-mm.
Ibland behöver jag Elinor. Men väldigt
gud.
Sällan.
Nej, men gud, då vet man att det är jävligt illa.
Nej, det var inte det jag menade.
Det var det visst. Hur mår du?
Piss. Nej men vad fan, det finns ljusglimtar även i... vad fan, det var bra.
Okej, okay, att jag frågade först hur mår du och du bara, jo men bla bla bla. Och så jag bara, okej, okay, men hur mår du? Jag frågade på ett gladare sätt den här gången så kanske det blir...
Men alltså vet du, det är bra. Jag bara, jag har en liten existential crisis just nu.
Ja men då.
Men det är bra också. Men det ska man väl ha ibland.
Ja, men.
Ibland måste man ju känna så här, vad fan är det jag håller på med? Är det här mitt liv? Vad tror jag att jag, vad vill jag? Vad gör jag? Vad är jag bra på? Alltså du vet, alla såna där, allt som man tyckte var självklart ställs på någon sorts, det var det väl inte.
Men det är jättebra. Liksom. Så att man tänker lite ibland på vad man vill också, inte bara hänger med.
Exakt. Alltså också att det kommer ju efter en period av att ha hängt med, tror jag. Mm. Att det blir en sån backlash. Mm. Hur mår du?
Jag mår bra! Ja, men det är bra. Alltså, jag har umgått med jätteroliga kompisar hela veckan, hela helgen och haft det toppnot. Så nu är jag bara helt så här slut socialt. För att så fort någon skriver till mig på Messenger nu så är jag så här, men varför vill du prata med människor? Varför väljer du att prata med mig när vi bara kan vara tysta också? Mm. Jag har kollat på Aladdin idag. Så att, alltså
det är deläget.
Original Aladdin.
Ja.
Så då blev det lite bättre. Och sen har jag sovit mitt på dagen.
Gud vad skönt.
Mm. Ja, men så jag mår bättre. Det gör jag. Mm. Det är bra.
Härligt.
Det är bra. Det är bra.
Det är bra. vet du, jag tänker jag vill lägga in en snabb köpbiljetter till vår föreställning i september.
Ja, vad kommer du säga då?
Nej, men jag vill bara säga den. Men sen vill jag säga också att jag tycker vi ska dra igång där ganska snabbt, för jag har ett ganska långt fall. Och det är så, alltså jag blev helt tagen av det. Helt tagen.
Gud vad spännande. Mm. Men då kan jag fylla på med lite info här. Vi har ju alltså en extra föreställning i september på Rival i Stockholm där vi ska köra en livepodd. Och det kommer vara samma upplägg, tänker jag, som det har varit på vår turné nu. Och det är den 18 september 2022 klockan 19 på Rival. Och biljetterna hittar du på vadblirdetformod.se/live. Och där hittar du också hur man prenumererar på bonusavsnitt, hur man köper merch och hur man tittar på en bild på dig och mig.
Ja.
Allt detta finns.
Allt detta finns till att se.
Ja.
Och titta på. Vad heter det? Vi kommer ju köra nya fall såklart.
Ja, gud ja. Ja. Om man har varit på livepodd i Stockholm innan så kommer det inte vara gammel skåpmat.
Nej.
Så att, men det, så är det ju alltid va? Vi förnyar oss.
Vi håller inte på det viset att vi repeterar. Vilket var tråkigt det hade varit. Kör samma fall.
Ja,
jag hade inte klarat det.
Rakt av fruktansvärt.
Verkligen. Och vad hände sen?
Och så har vi skrivit in lite skämt i manus som vi säger varje gång.
Bara det överhuvudtaget att ha att man skulle skrivit in någonting i manus som skulle vara lite så kul.
Mm.
Vilken ångest.
Mm, det gör jag ibland. Men att göra det två gånger, absolut inte.
Fruktansvärt.
Ja, men då har du sålt in det. Då säger jag, då kör vi. Jag väntade lite på att du skulle säga ja, det gör vi. Och sen så bara, nej, det blev en lång paus.
Ja, jag väntade på. Jag lyckas alltid säga det mitt i gingen.
Ja, men det gör
jag
inte.
Jag håller mig lite. Ja, men jag är inte bevandrad i klippningens finmått. Jag klippte ju själv i början. Och det hör man tydligt på de avsnitten. vad heter det? Nej, men jag har fått hjälp av Maria Pettersson.
Mm.
Så vi kan vara lugna med att det här kommer vara bra.
Det finns en början, ett mitten och ett slut.
Alltså, finns det ens? Nej, men det här, du vet, jag började med att bara, låt mig ta med er på resan som jag har varit på. Okej, så detta utspelar sig i Texas, i USA, USA.
Vet du, på torsdag kommer vi också vara i Texas. I bonusavsnittet den här veckan.
Mm? Fan, Texas levererar ju mycket när det kommer till true crime. Gör de inte det?
Det får man
orimligt
se.
Mycket.
Det ska de ha.
Det borde man, ja, det ska de verkligen ha.
Eloge.
En anti-eloge.
Mm.
Ja. Stacey Stites är en tjej från en liten stad. En liten stad med stor familj. Hon är yngsta av fem syskon.
Brukar väl vara så?
Ja, visst. I high school så håller hon på med mycket lagsporter och hon var särskilt bra på basket och volleyboll.
Jag måste bara få ur mig det. Liten stad, stor familj, stackars lilla barn. Jag satt och tänkte på det, jag kunde inte släppa det.
Nej, det är lika bra. Då måste man get it off your chest.
Visst.
Hon beskrivs som väldigt populär och utåtriktad och hon kände alla i hela skolan för att hon var en sån athlete och liksom ingick i alla lag och trupper och allt det kan vara.
Mm.
Så våren 1995, då är hon 18, då åker hon ens kompisar till Smithville Jamboree som är någon sorts...
Är det scoutgrej?
Nej, det är faktiskt en Texas marknad med så här, karuseller, musik, barbecue. Det är Emil i Lönneberg fast i Texas.
Okej, okay, för visst använder scouterna ordet ja. Jamboree för
sin... Det lärde väl du oss va?
Det må hända. Mm. Men det kan också betyda, jag tänker att det betyder lite halabaloo.
Mm. Ja, men det, alltså, det har väl typ blivit så va? En jamboree. Att det betyder
ja, kanske.
Cook-off eller vad det nu kan vara. Ingen yeah, whatever. Där träffar hon 22-åriga Jimmy Fennell. Han är en fängelsevakt och håller på att utbilda sig till polis. Och hon han tycker att hon är så himla rolig och utåtriktad och det var så himla härligt för han själv var ganska blyg. Tillbakadragen, sådär.
Mm.
Så i slutet av 1995 så är han klar med sin polisutbildning och han blir anställd av polisen i Giddings, som ligger i närheten. Det är också Texas.
Mm.
Och då friar han till Stacy som har fyllt 19 då. Och de bestämmer datum för bröllopet. Det blir 11 maj 1996. Och de ska betala för bröllopet själva, men båda har, de har ju inte så mycket pengar. Jag menar, 19 och 22.
Nej.
Det är inte... verkligen inte den rikaste perioden i sitt liv om man säger så.
Nej.
För han jobbar då som polis rookie och hon jobbar på grönsaksavdelningen på HEB som är liksom typ ICA kan man säga. Det är en stor sån kedja, grocery store i USA. Hon jobbar på grönsaksavdelningen där. Den här affären ligger i Bastrop. Det är också ett litet samhälle som ligger 5 mil från där de bor.
Det låter lite skånskt om man bara byter plats på två bokstäver. Så Baustorp.
Ja.
Men Bastrop.
Eller Bastrop.
Bastrop. Det är Skåne. Ja. Jag hör det
måste
det
vara. Sveriges Texas. Men Texas är, ja, men så är det ju. Yeah. Texas och Skåne är ju verkligen tvillingsjälar.
Mm. På många sätt. Både bra och dåligt, va?
Ja. It's everything from the quaintness to the racism.
Mm. Visst, det har vi.
Hatar mig inte Skåne nu.
Men jag är ju med och säger, jag har TF.
Jag vet, men jag har inte det.
Det har du inte.
Hon är i alla fall väldigt omtyckt på sitt jobb. Och en av hennes kollegor berättar att hon kände alltså att om hon hade en dålig dag så blev hon alltid glad när Stacy kom in. För att hon var alltid så glad och började skämta. Och, liksom,
och jag älskar de kollegorna.
I know.
Det är så mysigt. Saknar nästan att ha ett tråkigt jobb bara för att få dagen upplyst av en rolig kollega.
Mm. Den 23 april 1996 så är det 18 dagar kvar till bröllopet. Hon börjar jobba klockan alltså 3:30 på morgonen.
Mm.
Så jävla tidigt.
Mm.
Men hon kommer inte.
Nej.
Och en av hennes kollegor som börjar samma tid som henne, de brukar liksom träffas på parkeringen så de kan gå in tillsammans för de tycker det är lite läskigt att gå in när det är så mörkt och natt. Men han sitter och väntar förgäves och efter en halvtimme ungefär så är han upp och bara går in. Hennes kollegor blir ganska oroliga för det är väldigt olikt henne att liksom inte höra av sig. Hon är ju sån där duktig tjej liksom.
Mm.
Så vid 6-tiden någonstans så ringer butiken till Stacys mamma Carol och säger att Stacy har inte kommit till jobbet. Carol bor då i lägenheten under Stacy och Jimmy. Och hon blir lite förvånad för hon somnar ofta i sin fåtölj på kvällarna och brukar då bli väckt av att höra att Stacy går till jobbet.
Ja.
Då hör hon henne i trappan och då brukar hon bara, oj då, och så går hon och lägger sig.
Och du...
Ja, verkligen. Mm. Så mysig
och stänga av tvn.
Och så. Mm. Oj, och hon hade den här morgonen också hört Stacy komma ner vid 3. Åka till jobbet. Så hon är så här, men jag hörde att hon åkte iväg.
Mm-hmm.
Så hon ringer upp till Jimmy, han ligger och sover. Och han bara, va? Jag märkte inte ens att hon gick upp. Nej, jag vet inte var hon är. Hon skulle ta min bil. Så han kollar ut genom fönstret och ser att men det är en röd pickup. Den står inte där. Så hon måste ha åkt. Så Jimmy bara, men nu du, ring polisen och ber dem hålla utkik. Och jag åker ut och börjar leta med din bil. För han är så här, ja, det är ändå en bit mellan Giddings till Bastrop. Mellan de två. Så han tänker så här, vad fan, hon kanske liksom, bilen kan ha gått sönder. Hon kan ju stå vid vägrenen och bara inte veta vad hon ska göra. Liksom.
Yeah.
Han kör den rutten tillbaka till lägenheten igen. Han ser varken sin bil eller Stacy längs vägen. Och då får han ett samtal från polisen och de har sett den här röda pickupen då. För det är en patrullerande polis som har sett den redan 5:30 på morgonen. På en parkeringsplats vid high school. Men då var den låst, det var ingen närhet. Och det var ganska vanligt att folk parkerade sina bilar där på natten. Så polisen var mer såhär, ja, jag vet, du vet. Det var först när han blev efterlyst då, vid 7-tiden. Som han var såhär, jo, men den har jag sett, den står där.
Mm.
Det var ingen grej innan. Hur som helst, då skickar man en utredare dit. Och då hittar den här utredaren ett halvt blått flätat skärp. Eller bält, liksom, ja men skärp på marken.
Mm-hmm.
Som ligger bredvid förarsidan. Och i bilen hittar han ett örhänge och en sko. Mm. Han ser också någon sorts vätska på bilmattan som kan vara typ saliv. Så man boxerar bort den här bilen och polisen ber Jimmy komma möta dem på the impound lot. Alltså, vad fan säger man? Där man har bilar som man har tagit.
Mm.
Mm. Så när Jimmy kommer dit så får han titta in i bilen. Han får inte röra någonting. Man får kolla in för att, säga så här, för att de vill fråga sig om det är något som ser konstigt ut för dig. Det är ändå hans bil liksom.
Yeah.
Han är så här, ja, alltså sätet är längre bak än vad jag eller Stacy skulle ha det. Det ser ut som att någon som är längre än vad vi är har kört den.
Yeah.
Så Texas Rangers kallar in liksom hela sheriffmyndigheten och de börjar leta efter Stacy. Polisen hittar ingenting, men samma eftermiddag då så är en fastighetsvärderare på väg till ett möte och så stannar han vid vägkanten för att plocka blommor till sin fru.
Ni är med.
Jo.
Sluta.
Jag vet, för gulligt. Men då ser han ett halvt blått flätat skärp på marken. Och bakom det ligger en hopskrunklad vit tröja och när han tittar lite längre in i buskaget så ser han en kvinna ligga död på marken.
Åh, gud.
Mm. Så han springer till närmsta hus i närheten och larmar polisen. Polisen kommer dit. Då ligger kvinnan på rygg. Hon har ingen tröja på sig. Men hon har svart BH på överkroppen. Och hennes jeans verkar ha satts på lite slarvigt. Alltså som att någon har klätt på henne.
Mm.
Blixtlåset i jeansen är trasigt. Hon har bara en sko och ett örhänge. Och det örhänget är då samma. Alltså det matchar det som man hittade i bilen.
Ja. Och det blåa skärpet som är flätat. Det är inte en jättebra grej.
Nej, exakt. Blått läder, flätat läderbälte. Liksom. Mm.
Låter väldigt fint. Snyggt.
Men gud.
Ja.
Ja.
Och hon har ett blodigt sår i huvudet. Och på armarna så har hon rivmärken och brännmärken efter cigaretter.
Ah.
I knävecket på hennes jeans så hittar de hennes namnbricka från AGB. Som det står Stacy på. Så de fattar att det är hon.
Ja, mm. Ah, de är lite slow.
Skojar bara. Kom igen för fan.
Och vi misstänker att det är hon för att stå på skylten, men ja, vi vet inte.
Man kan ju från, alltså, från kläderna och sådär ana att det handlar om ett sexuellt övergrepp. Och så ser man en blöt fläck på jeansen runt skrevet på henne.
Nej.
Not a good sign. Så man tar tester från hennes trosor och får resultat att det är sperma. Och kroppen tas för obduktion och man fortsätter finkamma området.
Vet du vad? Jag är på så skört humör idag så jag orkar liksom inte tänka på att sperma finns.
Nej.
Alltså, ingen skam man har det, va? Ingen skam om man gillar det, va? Men idag är jag inte redo för den vetskapen.
Nej. Det kan bli lite, det blir så Jag tog bort lite information om vart man letar efter sperma och sånt.
Ja. Yeah.
För att jag också, jag vet inte varför, men jag bara känner såhär,
nej tack.
Ja, nej, vi fattar, we get it. Man
not
måste kolla
today.
På lite olika sätt.
Not today, Satan.
Den här obduktionen i alla fall utförs av en Dr. Robert Bayardo.
Okay.
Och han kan se då att Stacy dog av kvävning, att hon ströps till döds med sitt eget bälte under ett sexuellt övergrepp.
Mm-hmm.
Han tror då att hon våldtogs och mördades efter 3. Och det baserar han på hur intakt sperman är i hennes kropp. Förlåt.
Mm.
It's gonna be some of this. Det här kommer också gå igen. Så häng med.
Intakt.
sperma.
Så om sperman hade lämnats tidigare så hade den brutits ner mer, menar han.
Livets mirakel. Brukar man säga.
Nej, men. Det är det som är så trist att det är det. Men hur som helst. Utöver den här sperman då så hittas också saliv från samma person på Stacys kropp. Så man har en tydlig DNA-profil.
Ja.
Polisens teori då är att Stacy har överfallits och dödats på väg till jobbet strax efter klockan 3. Sen har mördaren dumpat hennes kropp i skogen för att sen köra bilen till skolans parkering och parkerat den där runt 5:30 på morgonen.
På väg till jobbet alltså?
Mm. I know. Så 2 dagar efter att Stacys kropp hittats så hålls första förhöret med Jimmy då, som naturligtvis är polisens första huvudmisstänkta. Han är väldigt samarbetsvillig, han verkar inte ha så mycket att dölja. Han berättar vad de gjorde kvällen innan mordet. Han säger att de duschade tillsammans och diskuterade planer för dagen efter. Och att han erbjöd sig att skjutsa Stacy till jobbet, men hon var så här, nej, du är ledig, du ska sova. Liksom. Så de kom överens om att efter att hon hade jobbat så skulle de åka till floristen och beställa bröllopsblommor. Så efter duschen så går hon och lägger sig och han kollar på nyheterna ett tag och sen somnade han runt 9. Han berättar också att de inte har legat med varandra kvällen innan mordet. Mm. Polisen frågar varför de inte gjorde det. Wow.
Nej.
Behöver ni ha den förklaringen? Men då säger han i alla fall att nej, men för hon tog p-piller och den här perioden så var hon på den delen av kartan som var sockerpiller och då finns det risk för graviditet.
Jaha.
Man bara, nej, så är det inte.
Nej.
Nej. Men så trodde han att
var. Men är du säker på det? Har jag lärt mig någonting nu eller har jag inte det?
Nej, men det är jag säker på.
Okay.
Maria skrivit in en parentes. Okej, Jimmy. Nej, men alltså man kan ju antingen äta p-piller i 3 veckor och sen ha uppehåll i en vecka och sen börja igen. För det är då man får sin blödning liksom.
Ja, precis.
Men man kan också fortsätta äta sockerpiller så att man liksom bara är van, om det är liksom lättare för en att komma ihåg att ta ett piller varje dag, oavsett. Men ja. det är samma skydd ändå. Du har bara uppehåll för att du ska bli av med the period, så att säga. Det är inte mens, men blödningen.
Ja, ja, ja. Mm. Okay.
Men du, man har ingen risk att bli gravid.
Nej, eller det finns ju alltid. Så det var det.
Ja. Alltså det är samma här, under hela perioden.
Jag tänkte
då
att det var typ så här, ja, men då blir man ju inte gravid för då har man mens. Men det går ju ändå. Det kan ju hända.
Ja, det kan hända. Men det kan hända när som helst.
Men det beror inte på sockerpiller och grejen då.
Nej, precis.
Det var länge sedan jag tog p-piller, va?
Ja. För att bevisa sin oskuld då så går han med på att ta ett lögndetektortest. För det bevisar ju allt.
Räcker det inte med DNA?
Exakt, det kan man ju tycka. Mm. Polisen ser då tydliga tecken på att han ljuger. Så han får ta ett test till. Uh-huh. Och han ser ut att inte vara ärlig. Och han är så här, men alltså, ursäkta, men jag känner ganska stor skuld över att hon är död. För jag skjutsade inte henne. Uh-huh. Jag kunde ha stått på mig. Och är så här, nu vill jag fan inte prata mer. Ge mig en advokat.
Mm.
Och så lämnar han ett DNA-prov. Men det är väl det som är problemet med lögndetektortest, att det är ju såhär, ja, om du precis har förlorat en nära anhörig, det kommer ju utslag.
Ja, och jag tycker det var onödigt av polisen liksom, att ta upp det. Bara ta ett DNA-prov direkt.
Verkligen. För han säger att vi har inte legat med varandra. Så, så när polisen förhör Stacys familj så verkar alla övertygade om att Jimmy är oskyldig. Ja, det finns också anledning att utesluta honom som misstänkt, för om teorin då är att Stacy mördades mellan 3:30 och att bilen sedan övergavs i skolan, hur ska han ha hunnit ta sig hem? Liksom.
Ja.
För man kollar upp då så att taxi och hans kompisars milsloggar och sånt där, men inget visar på att han skulle fått någon skjuts eller någon hjälp att ta sig hem. Och han kan alltså det går inte att han kan ha gått och hunnit hem i tid.
Nej.
Men man håller kvar honom på listan över misstänkta och gör en mer omfattande utredning under tiden. De förhör alla i Stacys närhet, vänner, familj, gamla pojkvänner, bekanta. Alltså över 100, långt över 100 förhör. Mm. Så den 26 april så begravs Stacy i sin hemstad Corpus Christi. Och hon begravs i sin brudklänning. Hon var jättestolt över den. Och hon var precis på väg att ha betalat klart den. Hon hade liksom en bra avbetalning.
Fick.
I know. Så i alla fall, 10 dagar efter mordet på Stacy försvinner ytterligare en kvinna. Det är 33-åriga Mary Ann Arlt. Hon försvinner från sitt hem i Elgin, Texas. Stemma County då som Bastrop.
Mm.
Så det är väldigt nära. 3 veckor senare så hittas hennes kropp bara några kilometer från platsen där Stacey hittades.
Mm-hmm.
Mary Ann har också blivit våldtagen och strypt. Och en bekant till Mary Ann som heter David Lahone, jag vet inte om han uttalar med Lahone, tror jag.
Lahoney.
Ja, alltså David vet han.
Ja, ja, ja.
Han erkände det här mordet väldigt kort efter.
Okay.
Och en kompis i David säger att han har sagt att han också har tagit Bastrop-tjejen.
Mm-hmm.
Menar då på att det ska vara Stacey. Så nu har man 2 misstänkta för mordet på Stacey. Det är Jimmy och det är David. Och de är så här, ja, men snart får vi DNA-resultaten och då vet vi. Liksom.
Men bara på Jimmy?
Nej, men man har också den här David då.
Ja, ja. Okej. Okay. Mm.
Så kommer DNA-resultaten och ingen match mot någon av dem. Varken David eller Jimmy.
Okej.
Okay. Så både Jimmy och David utesluts från utredningen. Det går 6 månader utan att polisen får några fler spår. Och då sker ytterligare ett överfall på en 19-årig kvinna. Hon heter Linda Schluter. Vad fan. Jag har bara läst. Jag har liksom inte lyssnat något. Mm. Linda Schluter. Hon bor egentligen i Austin. Men hon kör då till Bastrop för att träffa 2 kompisar. Hon har aldrig varit där innan, så hon hittar inte jättebra. Så hon stannar vid en telefonkiosk för att ringa sina kompisar så de kan komma och möta henne. Och när hon har lagt på luren och vänder sig om så står det en man där plötsligt framför hennes bil.
Oh, gud.
Och hon bara blir så rädd. Och yeah. Han bara, nej men ursäkta, det var inte meningen att skrämma dig, men skulle du kunna ge mig skjuts? Och hon bara, nej, för jag känner inte dig.
Absolut.
Och då är han så här, okej, okay, ja, då får jag frysa ihjäl då.
Yeah.
Och då får hon så här, fuck. Ja, hur långt ska du då? Och han bara, nej men det är bara några kilometer. Och hon bara, mina kompisar kommer 20 minuter så jag hinner ju. Så hon bara, fine, jag skjutsar dig. Så de sätter sig i bilen, börjar köra. Så efter några minuter så säger mannen åt henne att svänga vänster förbi järnvägsspåren. Men det vill hon inte. Hon säger att det är för guppigt där, typ.
Mm.
Han bara, men då kan du bara släppa av mig här. Och sen när han kliver ur bilen så vänder han om och säger, får jag ingen kram? Alltså jag vet. Igenkänning.
Yeah.
På en så himla äcklig nivå.
Och att man bara, nej.
Hejdå.
För att där är det också livsfarligt att säga nej.
Ja, exakt.
Vet man ju.
Mm-hmm.
Men man gör, man vill, det är liksom inte så att man bara, okej då. Alltså jag, om jag bara pratar utifrån mig själv.
Mm.
Det är så, jag kommer säga nej. Men jag kommer fjäska.
Nej, men jag kommer förminska den här situationen så hårt.
Ja, ja, ja.
Eller hur?
Ja.
Mm.
Ha, 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 nej.
Du är inte klok, du.
Mm. Ay, fy fan.
Det här kommer undan med om du går nu. Ja. Liksom den. Mm. Nu kommer det komma ganska mycket beskrivning av våld.
Okay.
Jag bara säger det för att vara... Jag vet inte. Jag tänkte säga för att vara transparent, men det är fel. Hur som helst. Men hon kollar på honom och bara, va? Och då tar han plötsligt tag i hennes hår och bara dunkar hennes ansikte i ratten.
Åh, gud.
Hon lyckas öppna bildörren och försöker ta sig ut. Och hon är livrädd för att bli våldtagen såklart. Så hon slår tillbaks så mycket hon bara kan och skriker bara, you're gonna have to kill me before you get anything from me. Ja. Och han bara, I guess I have to kill you then. Så jävla obehagligt. Så de fortsätter slåss. Båda 2 tar sig ut ur bilen och han liksom kämpar för att övermanna henne. Och det enda hon kan tänka är att hon kanske aldrig får se sin familj igen. Mm. Så hon bara, what do you want from me? If you stop now, God will forgive you. If you keep going, you're going to hell.
Mm.
Jävla smart grej att säga ändå.
Yeah.
Så här, foka på vad det ger honom. Liksom.
Vad har du för alternativ?
Mm.
Verkligen. Alltså, to think att nyligen använde han liksom sitt eget lidande emot henne.
Ja.
Han bara, nej men du får väl frysa ihjäl då. Hon bara, okej då, jag bryr mig om människor också då.
Mm.
Får väl bara sätta min egen trygghet åt sidan nu. Och det blir så jävla 1000 gånger extra fittigt. Att
ja.
Så här, men tänk på mig då, tänk på mina känslor. Och så händer detta.
Ja, nej men alltså, otroligt äckligt.
Jag tänker ganska ofta, men jag ska aldrig göra något snällt igen. För man blir straffad.
Ja, fuck all of y'all. Han övermannar henne, får in henne i bilen igen och så håller han i båda hennes händer med en hand och hon låter honom tro att hon inte kan ta sig loss. Så wow. Han lägger i växeln med sin andra hand och så fort han vänder bilen så slår hon till honom i ansiktet så hårt hon kan.
Hon är otrolig.
Mm. Så han slår huvudet i bilfönstret och hon bara försöker hoppa ur bilen, men han får tag i hennes hår precis innan hon hinner kliva ur. Och så släpas längs bilen. Så när han bromsar så försöker hon smälla igen bildörren på hans händer, men dörren är liksom inte tung nog. Hon ställer sig upp på benen så fort hon kan, försöker springa. Han bara rusar ut ur bilen, greppar tag i henne, de slåss, de sparkas, hon faller till marken. Hon försöker ta sig in under bilen, han stampar på hennes ansikte. Och liksom det är sånt jävla tumult. De kämpar sig ner i diket och så till slut så får han ett stryptag på henne och tvingar in henne i passagerarsätet. Och då sätter han sig i förarsätet och fortsätter hälla så här chokehold på henne. Och sen så slår han henne i sidan med sin andra knytnäve och då ser de i backspegeln att det kommer en bil mot dem. Och när mannen bara stelnar till, Linda sparkar upp dörren och bara rusar till den andra bilen.
Åh, gud.
Mm-hmm. Den här mannen kommer undan. Men när hon kommer till polisstationen så beskriver hon att det var en lång afroamerikansk man och att han luktade fruktansvärt illa.
Okay.
Och de tar emot hennes anmälan och sen dröjer ett halvår innan hon hör av polisen överhuvudtaget igen. Så i april 1997 så ber polisen henne komma tillbaka till polisstationen i Bastrop för att göra en vittneskonfrontation. Och då lägger de ut bilder framför henne.
Så det var ett år senare?
I april, nej, ett halvår. Ett
halvår. Fan, okej. Okay. Ändå. Mm. Ett halvår efter en sån här traumatisk händelse och känna igen någon. Det ska rätt mycket till alltså.
Ja.
För de brukar också välja folk som är rätt lika varandra för en sån här lineup.
Ja, det brukar väl vara så va?
Här för mig.
Så de lägger ut bilder framför henne och då pekar hon ut 29-åriga Rodney Reed.
Okay.
Han bor då i Bastrop. Han har nyligen gripits för narkotikabrott. Jag vet inte hur allvarligt det var. Han är en afroamerikansk man så det kan ju vara lite, kan ju vara en joint liksom. Ja. Men i alla fall, de inkluderar honom i vittneskonfrontationen för att han passar in på beskrivningen och att han tidigare anklagats för sexuellt våld mot kvinnor.
Okay.
Så anklagats för, han är inte blivit fälld. Så när Linda har identifierat Rodney som gärningsman så funderar polisen på, så kan han vara intressant kanske i Stacey-utredningen?
Mm.
Och de har hans DNA-profil från en tidigare anklagelse om våldtäkt då. Så då jämför man DNA som hittades på Stacys kropp. Nu händer det.
Yep.
Och de matchar.
Jävlar.
Så när utredare börjar då förhöra Rodney så avslöjar inte den här utredaren att de redan har matchat DNA. Mm. Utan han bara, det här handlar om ett rutinförhör för att, liksom, för att den här Rodney ska hålla sig lugn. Och så visar han ett foto på Stacy och jag sa, har du sett den här tjejen förut? Och han bara, nej. Och han bara, ja, men hon jobbade på HGB. Du kanske har sett henne där någon gång? Han bara, nej, alltså jag har varit där men jag har aldrig sett henne. Men de pressar honom inte eller någonting mer än så. För de har ju redan DNA-matchningen.
Ja. Yeah.
Och att Rodney bor cirka 800 meter från skolan där pickupen hittades. Alltså bilen. Och flera vittnen har sett honom gå runt i området samma morgon och tidpunkt typ.
Jaha.
Så ett år efter att Stacy hittat stöd så åtalas han för våldtäkt och mord. Så han pratar med sina advokater och sen ändrar han sin historia och berättar för polisen att han, det här med att han inte kände Stacy, det var inte sant. Utan att han hade en relation med henne.
Mm.
Och enligt Rodney så hade de consensual sex. Och det var inte han som hade dödat henne.
Ja.
Och han säger att han ljög om deras relation på grund av tre anledningar. Dels att han var rädd att det skulle se illa ut för att han, med hans bakgrund och allting. Och för att han var, han visste då att Stacys fästman var polis och att han är svart och we're in the south.
Liksom.
Och utöver det här fallet då med Linda Sluter som pekar ut honom i den här line-upen så har han också blivit anklagad för våldtäkt av en kvinna med funktionsnedsättning och av en 12-årig flicka.
Oj.
Bara ett av de fallen gick till rättegång, det var 1987 och då frikändes han.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns.
Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Rodney Reed, och han är en av 7 bröder. Han gick på high school i Wichita Falls i Texas. Där var han the star of the football team. Och sen blev han en Golden Gloves champion, det är till en boxning.
Det är så roligt att bara för att man tänker att någon är bäst i fotbollslaget så tänker man, ah, snygg också.
Ja.
Det är så bizarrt grej som har cementerat så himla mycket i alla filmer och allting.
Verkligen. Det är det där man bara, a jock.
Mm.
Han var ett stort fan av Muhammad Ali.
Mm.
Och han beskrivs av sina kompisar som, och sina närmaste som en happy-go-lucky type of person. Rodney själv berättade för sina advokater att han träffade Stacey på en bar ett halvår innan hon dog. Och att de började träffas i smyg för att ha sex, ofta runt 3-tiden på natten när hon var på väg till jobbet. Och enligt Rodney så hade Stacey väldigt dåligt samvete för att hon gick bakom sin blivande makes rygg. Och tidigt på morgonen den 22 april var sista gången han hade träffat henne. Då kom hon och hämtade honom. De hade sex i en park och hon skjutsade hem honom och sen åkte hon till jobbet. Och det var, hon dog den 23 april. Och det var då han såg på nyheterna att hon hade blivit mördad. Stacys familj tycker att Rodneys historia är sick.
Mm.
Och Stacys syster är så här, nej men vi var jättenära. Hade hon haft en relation med någon så hade hon berättat det för mig.
Yeah.
Alltså en som hon tvivlade på relationen med Jimmy så hade hon sagt det på något sätt. Ungefär vid den här tidpunkten så begår Stacys bror självmord. Han har för mycket sorg.
Mm.
Så i maj 1998 så ställs Rodney inför rätta. Och hela juryn är vit. So only white people.
Ja, så jag måste ju säga att det är ju ett bra försvar han har. För det kan ju hända. Och har man en affär så är det inte någonting man berättar för alla kanske. Kan hända inte ens för sina närmaste för att man skäms så mycket.
Ja, verkligen. De enda afroamerikanerna i rättssalen är Rodney själv och hans 2 advokater. Och om han fälls så riskerar han dödsstraff. Så åklagarsidans starkaste bevis är ju DNA.
Men förlåt, visst var det så att man sa att hon hade blivit våldtagen, Stacey?
Ja.
Så det var liksom inte... Det måste ju ha synts då, skador. Liksom.
Det vet jag inte. Det är inte alltid det gör det. Alltså till exempel kunde man inte, det var en av de grejerna jag tog bort, men man kunde inte kolla efter sperma i till exempel analöppningen för att likstelheten hade satt in.
Okay.
Så jag tror kanske att det är svårt att se den typen av skador efter likstelheten. Alltså, jag vet inte, men jag har inte läst något om det.
Nej.
I alla fall, de har ju DNA, men försvaret hävdar då att det handlar om samtycke. Och att Rodney säger då att de hade sex sista gången 36 timmar innan mordet, alltså långt före 3. Som den här rättsläkaren sa ju att så här,
just
de skulle ha brutits ner mer då.
Mm.
Försvaret menar också att det finns inga fysiska bevis från Rodney i bilen. Och det borde ha funnits, menar man på.
Det var ju saliv eller någonting.
Mm. Testerna på den saliven visade att det var Stacys.
Okay.
Och alla fingeravtryck i och runt bilen tillhörde antingen Jimmy eller Stacy. Å andra sidan säger han att hon ska skjutsa honom, så jag fattar inte det där.
Nej, och liksom finns väl handska?
Ja. Och de menar då på att om Rodney har mördat och våldtagit Stacey i bilen, som åklagarsidan hävdar, så borde det funnits spår av honom i bilen. Och de tror istället att det är Jimmy Fennell. Alltså hon pekar ut honom som mer trolig.
Hennes fästman.
Mm. Och Jimmy får vittna. Han bryter ihop när han berättar om sin sista kväll med Stacey och hanterar korsförhöret av försvaret bra. Och de lyckas liksom inte riktigt så några tvivel. Det finns inte så mycket att gå på för dem.
Mm.
Och i slutpläderingen så hävdar försvaret att polisen haft tunnelseende, att de gav upp tanken på Jimmy som gärningsman för tidigt och sådär. Och under åklagarsidans slutplädering så trycker de ganska hårt på att försvaret inte lyckats framkalla några vittnen som kan vittna om Rodney och Stacys påstådda affär. Utan att det bara är Rodney själv som påstår att det var så.
Mm.
Och att så här, Rodney har stått åtalad för våldtäkt redan 1987. Och då hade han samma ursäkt.
Jaha.
Att han haft en relation med offret och det handlade om samtycke sex.
Mm.
Då frikändes han, men de är så här, men snälla, gå inte på den lögnen igen. Så
jävlar vad kluven jag känner mig.
Så rättegången pågår i 6 dagar och sen så överlägger juryn i 6 timmar och han befinns då skyldig för både våldtäkten och mordet på Stacey.
Mm.
Och man vill då få dödsstraff. Åklagarsidan vill ha dödsstraff. Och då när man... Efter då han har blivit funnit skyldig så är det någonting som heter penalty phase. Där de tydligen ska liksom då visa på att han är värd dödsstraffet.
Alltså.
Så då ska de visa på andra dåliga handlingar som han kan ha begått. Så då kan Linda Sluter för att vittna om det. Alltså då när hon blev attackerad.
Åh gud, det hade jag typ glömt nu. Att kvinnan vi vet att det är han ju.
Ja. Den här kvinnan med funktionsnedsättning tas också in, och den 12-åriga flickan. Hon lär väl inte vara 12 år längre. Men.
Nej.
De har också hittat ytterligare en kvinna som heter Vivian Chapman, som också hon säger sig ha blivit våldtagen av Rodney. Hon berättar om en kväll i januari 1995. Hon var på väg hem från en bar när han kommer fram till henne. Han var väldigt vänlig och artig. De pratar lite, delar en cigarett. Och så plötsligt bara förändras han. Tar tag i hennes arm, släpar in henne under järnvägsbron och våldtar henne.
Mm.
Och hon var livrädd att han skulle döda henne då. Och bara så här, snälla, mina 3 döttrar klarar sig inte utan mig. Så han lät henne gå hem. Men hon trodde att han skulle döda henne.
Mm.
Så man, det här med Vivian-fallet, alltså man har utrett det, men polisen har inte kommit någonstans. Och ett halvår senare så får man via DNA-tester veta då att mannen som våldtagit henne är samma man som har våldtagit och mördat Stacey. Och sen får man då reda på att det är DNA att matchas till Rodney. Rodney ställs aldrig inför rätta för överfallen på Vivian eller på Linda. Den enda gången som de vittnar inför domstol är under Stacys rättegång.
Mm-hmm.
Och när Linda säger att så här, Stacys rättegång trumfade alla de andra offrens fall och vi blev liksom åsidosatta. Men vi var glada att kunna hjälpa till under rättegången.
Ja.
Men det är väldigt märkligt tycker jag.
Ja.
Mm.
Lite som att de bara, ja, han ska ändå dö nu.
Ja, så gör en överläggare en andra gång och bara, ja, det blir death by lethal injection.
Åh fan.
Så Stacys familj är väldigt nöjda med domen och säger att bara äntligen rättvisa. Så Rodney hamnade på death row och börjar överklaga.
Mm.
Och appellationsdomstolen avslår hans överklagan flera gånger. Men 2007 händer följande. Och nu blir det jävligt stark beskrivningar.
Okej. Okay. Av våld.
Ja, jag blev i alla fall... Jag vet inte. Det är bara grejer man blir illa berörd av här. Men jag vet inte varför jag lägger in varningar. Hur som helst. Sexuellt våld, ja.
Okay.
Jimmy jobbar då som polis i Georgetown. Han har åkt ut på ett larm angående våld i hemmet. Och när han kommer dit så arresteras pojkvännen och förs iväg. Medan Jimmy sätter flickvännen i handklovar och tvingar in henne i sin polisbil. Det här är alltså en flickvän som nu har blivit misshandlad av sin pojkvän och som är berusad, som han sätter på handklovar, tvingar in i sin polisbil. Och hon tror då att han ska skjutsa henne till ett hotell eller något i närheten, men han skjutsar henne istället till en avskild park. Där tvingar han ut henne ur bilen och kräver att hon ska dansa för honom.
Åh, jävlar vad sjukt.
Mm. Och sen säger han åt henne att lägga händerna på bilhuven och så våldtar han henne.
Att det här... Att man gör detta. Alltså, det är så lätt. Alltså det är så... han är polis. Det är som att han gillar den här situationen så mycket så han kan inte hålla sig typ. Att en, att en kvinna har blivit misshandlad i sitt hem. Och bara, jag kör.
Förstår vad så långt ner.
Det är så grovt.
Nej men alltså. Sen kör han tillbaka kvinnan till hennes lägenhet och hon ringer 911 för hon är bäst och rapporterar den här händelsen.
Kan ni skicka någon annan nu?
Ja, verkligen. Bitch, please. Vad är det som händer? Så Jimmys försvarsadvokat vill ta det här fallet till rättegång för den här kvinnan drar tillbaka sin anmälan några gånger och det är tydligen dåligt.
Men det ser inte bra ut.
Varför gör det inte det? Det ser liksom mycket mer trovärdigt ut än jävla skitsamma. Men Jimmy vill inte ha rättegång så han går med på erkännelseskyldig utbyte mot ett mildare straff. Så han får 10 års fängelse för kidnappning och olämpligt sexuellt uppförande i tjänst.
Ursäkta mig, men vad är det som...
Och han behöver inte registreras som sexförbrytare.
What?
Alltså om man kan... Alltså jag fattar, det där med att man ska registreras som sexförbrytare är problematiskt på så många sätt. Men om man har det systemet så finns det ju en poäng med det. Eller hur? Då har man en tanke om att alla som gör det här, de måste vi ha liksom ögonen på.
Oavsett.
Om man kan förhandla sig bort från det, då är det ju ingen idé längre.
Nej, nej.
Då kan man väl skita i det, eller?
Nej, verkligen. Det är jättebra här att veta vilka området som är sexualförbrytare. Förutom om de är poliser, då får du inte veta det.
Ja, eller om du bara har lyckats få en deal.
Mm,
det visar sig också att Jimmy utreddes internt av polisen på grund av ett civil rights complaints om rasism. För han ska ha använt övervåld när han grep en latinamerikansk man.
Okay.
Dessutom har 4 andra kvinnor anklagat honom för ofredanden.
Sådär, ja.
Ja. Så med Jimmy i fängelse så ändras ju Rodneys överklagan till hans fördel en del. Och hans advokater börjar under åren liksom sakta men säkert samla in allt fler bevis som pekar på Jimmy som potentiellt misstänkt för mordet på Stacey.
Ja, speciellt om hon hade en relation och han har fått reda på det på något sätt.
Ja.
Det är ett väldigt tydligt motiv också.
Mm.
Förutom då att han är en gris.
Ja, och folk som känner honom vittnar då om att han är rasist.
Ja.
Och Rodney var ju en svart man som hon hade en affär med då.
Om det nu är så.
Ja, och dessutom så var han kontrollerande och våldsam mot Stacey.
Mm-hmm.
Så en polis som utbildar
sig... Får man reda på nu liksom?
Ja, det börjar komma fram mer och mer. En polis som utbildar sig samtidigt som Jimmy berättar att hon har hört honom säga att om han kom på sin flickvän med att vara otrogen skulle han strypa henne med ett bälte för att undvika att lämna fingeravtryck.
Så där, ja.
Mm. En annan poliskollega till Jimmy som var med på Stacys begravning berättar att han sett Jimmy stå över Stacys öppna kista och sagt hon fick vad hon förtjänade.
Mm. Och det var ingen som cared to note that.
Nej, men det var väl bara en person som hörde det då.
Ja, men...
Ja.
Nej, men då går vi hem då. Koka kaffe.
Ja, verkligen. En annan Bastrop-polis berättar att han vid ett tillfälle var på samma barbecuefest som Jimmy. Och då ska Jimmy ha beklagat sig över att hans fest med was fucking N-word.
Mm.
Du vet vilken typ. En kvinna som besökt Rodneys mamma säger att... hon var hemma där. Och det kom en tjej dit som hon identifierade som Stacey och frågade efter Rodney.
Mm.
Stacys kollegor på HB börjar berätta också att Stacey faktiskt har berättat för dem att hon had an affair with a black man. Och enligt en av kollegorna så hade Stacey till och med nämnt mannen vid namn och då sagt Rodney.
Mm.
Och de erkänner att de kände till det här förhållandet under rättegången men inte vågade vittna. Och en av dem har till och med fått hotfulla samtal från en okänd person som sa att det skulle gå illa för henne om hon vittnade.
Ja.
De började också vittna om att hon blev ett nervous wreck varje gång Jimmy kom in i butiken och att hon ibland gömde sig för honom.
Mm.
Andra berättade också att Jimmy inte tyckte om när hon ville gå ut med sina kompisar och en kväll när hon ändå hade gjort det så hade han skurit sönder däcken på hennes bil.
Men gud. Mm. Det är så roligt, för när du berättade då att Rodney hade sagt att nej, men det var samtyckessex, vi hade haft en lång relation, så var jag så här, i typ en liten stund, ja. Så var jag så här, men säkert, och sen efter ett tag...
Det är klart, för det är den alla kör.
Ja, och sen efter ett tag, jag bara, ja, kanske.
men det är verkligen en känsla av så här, har vi hört den förr? Ja, det har vi.
Precis. Därför tycker jag inte att man ska ljuga, för då förstör man för alla andra.
Exakt, alla ni män som ljuger om konsensen, ni förstör för alla andra män.
Mm, Det skulle vara jättebra om ni tar på er lite ansvar för det.
Det borde verkligen alla vara helt outraged över.
Det är aldrig någon som pratar om hur mycket män förstör för andra män. Det är bara kvinnor som förstör för andra kvinnor.
Verkligen.
Eller så kanske det är det enda vi pratar om, hur mycket män förstör för andra män. Oh well.
Ja, men vi gör det. Ja. Men samhället då?
Nej, men vi är ju före. Vi är 10 steg före.
Så är det. Mm. Försvaret pratar också med en kvinna som heter Pamela Duncan. Hon dejtade Jimmy efter mordet på Stacey och hon beskriver Jimmy som verbally hostile mot henne och att han ofta skrek åt henne på offentliga platser. Obehagligt.
Mm.
Hon beskriver honom också som väldigt rasistisk och att han använde N-ordet väldigt ofta.
Mm.
Och när hon gjorde slut med Jimmy så stalkade han henne i flera månader. Och ibland stod han utanför hennes hus på nätterna och skrek obsceniteter.
Okej, det är han som har mördat Stacey, det förstår jag.
Och när Pamela började dejta en ny kille så hände det vid flera tillfällen att han sökte upp hennes nya kille och gav honom böter för diverse trafikbrott.
Ja, men gud.
Så det slutade med att hon anmälde Jimmy för trakasserier.
Mm.
Och Jimmys bästa kompis då när Stacey blev mördad hette Curtis Davis, han var också polis. Han berättar en liten annan historia om kvällen innan mordet. För han har ju sagt då, Jimmy har ju sagt att han var hemma med Stacey och de duschade och han kollade på nyheterna och sådär. Men enligt Curtis så var Jimmy ute på bara den kvällen och kom förmodligen hem full typ på natten.
Mm-hmm.
Och utöver de här vittnesmålen så går Rodneys advokater igenom obduktionsrapporten och anlitar flera experter som säger att den här Bayardo, alltså obducenten, han har helt fel. Det finns ingen vetenskap som stödjer att spermier bryts ner eller hur man kan avgöra hur länge det har gått. Alltså,
nej.
Det finns inte, utan de estimerar istället att Stacey dött någon gång runt midnatt.
Det är ju en jävla grej att bara slänga ur sig.
Mm.
Spåna lite kring.
Verkligen. Och det baserar de på rigor mortis, livor mortis och post mortem blood pooling. Vilket ju också är så här klassiska grejer. Och när Bayardo konfronteras med det här så tar han tillbaka alla sina uttalanden och erkänner nu att så här, ja, nej, men det är nog sannolikt att det här samlaget kan ha skett mer än 24 timmar innan den är död.
What the fuck?
Så där försvann den grejen.
Mm. Ja, vad fan ska man göra när man hör en sån ett expertutlåtande som det, man bara, åh fan, då är det ju bevis i någon form, och sen så bara, nej förresten, ja, det jag sa då, nej, det var inget, man bara, nej, okej, varför sa du det då?
I know,
störigt.
Det jag tänker är konstigt dock, som man måste ändå lägga in här, det är att hon har en blöt fläck på sina jeans mellan benen. Det har man inte 24 timmar efter.
Nej.
Och saliv på kroppen. Jag bara menar att jag tycker det verkar märkligt. Om jag ska välja. Ah, ja.
Jag vet inte.
Nej, men alltså, tänk att du åker hem, sover, går upp tidigt. Alltså det här är dagen efter. Går upp till jobbet. Det var liksom 36 timmar sedan. Du hade sex. Och då har du jeans som du liksom har spermat igenom. Hon kan ju försöka kissat på sig. Jag vet inte. Det är också vanligt. Men det finns ingen information om.
Nej.
Det känns ju som att det är ganska classic. Ja, i alla fall. Det kommer ett vittnesmål till då från Jimmys cellkamrat Arthur Snow. Han var medlem av The Aryan Brotherhood. Trevliga killar. Enligt honom då så ville Jimmy ha gruppens beskydd i fängelset. Och de var så här, du får det. Och sen erkände han bara, I had to kill my N-word loving fiancé.
Mm-hmm.
Och då var de så här, vad sa du? Sa du att du dödade och våldtog din tjej? För hej då.
Fan vad gött. Han trodde att han skulle, att han bara, om jag bara lägger in det här så kommer ni vara på min sida. De bara, vad sa du innan och efter det?
Så konstigt att de har såna gränser. Man bara, vad har ni gränser?
Visst.
Men
din egen kvinna.
Ja, verkligen. That you own.
Mm.
Försvaret pekar också på att mordvapnet, det här bältet då, som användes för att strypa Stacey, det har aldrig DNA-testats. Och de vägrar utföra de här testerna för att de är så här, det är statute of limitation.
Va? Mm. Alltså som är att preskriptionstiden är över.
Ja. Va? Yeah, I don't know. Och så lägger de fram en liten detalj som det angår de här p-pillerna då, som hon ska ha käkat.
Mm.
För när han säger det i förhöret så frågar de så här, men varför tror du det? Och då säger han, it said so on the prescription. Men det gör det ju inte.
Nej.
Och då är försvaret så här, ja, men kan det inte ha varit så att hon medvetet har ljugit om det här för att hon ska kunna använda det som ursäkt för att slippa sex med honom?
Ja.
Så under 2019 så inledde Rodneys advokat ett samarbete med The Innocence Project.
Jag tänker att det kan också vara som Jimmy bara sa, för att han bara, så då har vi ju inte haft sex.
Ja.
För då har man har ju inte oskyddat sex, eller så. Det är ju, du fattar vad jag menar.
Ja.
För jag är så ansvarsfull och det är en jättebra anledning, som jag säger nu. Men det kan ju också bara vara som man hittar på. Och sen bara, jag tror jag läste det på burken.
Ja.
Bara, ja,
verkligen. Men Rodneys advokater samarbetar i alla fall med The Innocence Project.
Mm.
Och de sammanställer allt där i en överklagan. Och det är liksom en kamp mot klockan, för han ska avrättas om bara några månader.
Mm.
Och media blir väldigt inne i det här och han får stöd från liksom hela landet. Den republikanska senatorn Ted Cruz, men också Beyoncé, Rihanna, Susan Sarandon, Seth Green och Oprah Winfrey.
Jaha.
Men Rodneys största supporter är Kim Kardashian, som besöker honom i hans dödscell.
Åh, fan.
Which I find speciellt ändå.
Ja, för att vet man allt om detta? Nej. Alltså det är jätte... Jag tycker inte... Ingen ska avrättas. Speciellt när det är så här, vi vet inte. Vi vet fortfarande inte 100%. Nej. Så givetvis ska vi inte avrätta någon.
Ja, men alltså uppenbarligen så är han en svart man i ett rasistiskt system. Och det har han fått känna av. Alltså 100%.
Mm.
Och jag menar, det är för alla runt omkring tydligt att han bör få sin överklagan igenom. Herregud, det här behöver ju gås igenom.
Ja, för det är verkligen inte bortom allt rimligt tvivel bevisat.
Nej. Absolut inte. Och som du sa när hon pekade ut honom i den här line-upen, att man bara, hur lätt är det efter så lång tid och vet att det är han? Med det sagt så är det ju DNA-bevis som matchar.
Ja.
Det är uppenbarligen hans DNA som har funnits både och på det här våldtäktsoffret. Alltså så att han har ju begått våldtäkter.
Ja.
Mm. Eller... om inte alla de kvinnorna ljuger var och en för sig, det vet vi väl inte. Jag vet inte. Men jag vill bara säga att det liksom, jag kan helt se att det finns en poäng för The Innocence Project.
Mm.
Men alltså, hans fall tas också upp av Dr. Phil.
Ja, men lägg av nu.
Såklart. Som kommer fram till att han inte fick en rättvis rättegång.
Mm.
Stacys familj är inte så jävla glada över att det har blivit en mediacirkus kring det här. Och de är jävligt arga, framförallt på Kim Kardashian, för hon har gjort en väldigt big deal av det.
Mm.
Hon skriver bland annat, I really am very strategic when I'm tweeting about someone's life. I want to know through DNA evidence that all the facts are accurate. Man bara, vad betyder det ens, Kim?
Mm.
Det viktigaste här väl är väl, ja, men som sagt, han fick ju inte en rättvis rättegång.
Exakt, fokusera på det.
Mm. Och Stacys familj är så här, men Kim Kardashian känner inte till alla fakta i det här fallet och det är hyckleri av henne att vilja släppa ut Rodney på gatorna igen, för hon själv är omgiven av säkerhetsvakter vart hon än går, så vad fan. Och man bara, men det är inte heller schysst. det blev väldigt mycket den typen av infekterad debatt då.
Ja, det blev mycket svart eller vitt bara.
Mm-hmm. No pun intended, så att säga.
Nej.
Jimmy släpps i alla fall villkorligt i mars 2018. Och åklagarsidan vill inte att avrättningen ska skjutas upp. Och attackerar då trovärdigheten hos försvarets vittnen. Och de har kvar experter som säger att sperma inte kan bevaras intakt i en kvinna mer än 24-26 timmar. Och försvaret hävdar att det kan bevaras upp till 72 timmar.
Mm-hmm.
So it's all about the sperm, som du inte riktigt orkar med.
It's all about the dun-dun-dun-dun-dun.
Yep. Så 15 november 2019 så är det 5 dagar kvar till avrättningen ska verkställas.
Och då är det så här skarpt alltså. För att det brukar ju alltid vara att avrättningar skjuts upp och aldrig blir av och bla bla bla.
Mm.
Men detta var alltså på riktigt.
Ja, det är på väg.
Ja.
Men då utfärdar appellationsdomstolen en order om att avrättningen ska skjutas upp på obestämd tid.
Mm.
Så det,
ja, men allt annat säger, hade ju varit sinnessjukt.
Mm.
Ja, men det händer ju hela tiden.
Ja,
framförallt, eller ja, framförallt för då the black community.
Mm.
Och då åberopar man tre anledningar till det här beslutet då. Det är möjligt undanhållande av bevis, möjliga falska vittnesmål och möjligheten att Rodney är oskyldig.
Mm.
Så i februari 2020 så meddelade Supreme Court att de inte vill se över Rodneys överklagan och hänvisa till pågående rättsförhandlingar i lägre instanser. Och en domare i Bastrop County utses för att se över det här fallet och besluta om en eventuell ny rättegång är aktuell.
Nej.
Och i oktober 2021 så meddelar den utsatta domaren till Texas Court of Criminal Appeals att en ny rättegång inte är aktuell. Och i april 2022 så går The Supreme Court med på att se över fallet ändå och hänvisa till att staten Texas då har nekat att testa mordvapnet och säger att det är unconstitutional.
Mm.
Och det är där vi är då.
Shit, vad sjukt.
I know.
Alltså jävla Supreme Court. Nej, vi vill inte.
Nej. Det var så, att det var med sådana jävla fittor.
Ja, alltså, nu är det väl äntligen att det har kommit en afroamerikan och kvinna in i Supreme Court, om jag har fattat rätt. Och man är så här, thank you.
Ja, verkligen.
Finally. Alltså, det där och är ändå, så bizarrt.
Abortion is about to get illegal.
Yep.
Oh, det är så jävla sjukt. Men
jag kan rekommendera en grej förresten, på tal om att abortlagen och så. Jag lyssnar inte jätteofta på The Daily, men ibland så. Det är en sån podd som
ibland man bara, nu ska jag vara den.
En sån podd som man prenumererar på, för bara, det här borde jag lyssna på väldigt ofta, och sen så bara, absolut inte, orkar inte. Men jag lyssnade på två avsnitt om det här Wade versus Roe, som är då abortlagarna som de vill häva nu då. Eller Roe versus Wade. De släpptes den 7 maj i två delar, och det var väldigt intressant, för det handlade om hur de här lagarna uppkom. Vem hon som heter Jane Roe, eller hon kallades det då, för att hon ville vara anonym då, så kallades hon Jane Roe. Och hon blev liksom någon slags ofrivillig bricka i det här spelet liksom. Det är väldigt intressant. Så det kan jag rekommendera.
Det ska jag lyssna på. Låter det underbart.
Mm.
Jag vill också bara lägga till en grej efter det här, för det är ju verkligen så här, visst är det ett helt sjukt fall, alltså man blir verkligen så här, okej, det här är mycket svårare än man kan förstå.
Yeah.
Men att det går inte efter att ha lyssnat på det här avsnittet att avgöra vad vi tror om Rodney. Nej. Alltså jag vill ändå vara tydlig med det, att det finns liksom, jag försöker inte på något sätt här komma med så här något uttalande i hans skuld, alltså vare sig de andra övergreppen eller det här. Alltså, eller för vi vet inte, och det är verkligen, man ska komma ihåg, det här är Texas.
Exakt, och ibland när vi pratar om så här unsolved mysteries som är 100 år gamla, så vill man sitta och fnula och bara bestämma sig, för det här tror jag hände. Men här har jag verkligen inget intresse av att lite har jag väl, när man hörde allt om Jimmy, jag bara, okej, men nu vet vi. Men liksom, det är också väldigt tydligt att,
om Rodney.
Men det är också alltså, väldigt tydligt att vi vet inte. Vi vet ingenting, för det är ingen här. Det är ingen som vet det.
Det betyder, alltså, jag har inte en förväntan på, det är lätt att tänka så här, ja, men han har gjort det här och här. Man bara, jo, precis, absolut. Men vi kan inte ha en förväntan på att bara för att du är svart i ett rasistiskt system så måste du uppföra dig perfekt för att ha rätt till en rimlig rättegång. Eller rättvisa. Förstår du vad jag menar? Är perfekt. Alltså jag bara menar att så här, det finns någonting i att så här, det är klart, alla är, vad ska man säga, både en rasist och någon som inte är det kan begå vidare saker. Det är liksom inte det vi kan bedöma.
Nej.
Det enda vi kan göra med det här är så här, och jävlar vad svårt det verkar vara att få någon sorts rättvis bedömning.
Precis, och jag är bara glad att det inte blev något, att det inte verkställdes något dödsstraff. För att det är så här, nej. Om man lyssnar på detta och bara känner frågetecken, utropstecken, då är det verkligen, förstår ju till och med vi att det är inte läge. Det är inte, det är inte läge någonsin, men ännu mindre läge.
Mm.
Så det var ändå en lättnad, tyckte jag.
Det är bara så fruktansvärt att det verkligen är kvinnor som har dött på vägen här.
Visst.
Mm.
Visst.
Hur som helst. Jag vet inte vad det skulle få till. Jag vill bara vara tydlig med att jag inte försöker uttala mig i den frågan överhuvudtaget.
Källor.
Ja. People Magazine Investigates säsong 5, episode 11. Is Rodney Reed innocent? Det är på Discovery Plus. The Innocence Project har också artiklar om det här som Maria läst. FreeRodneyReed.com, där läste jag också lite grann. NBCNews.com, DailyMail.co.uk och Heavy.com. Mm. Artikel om Jimmy Fennell.
Snyggt Maria, snyggt Johanna.
Ja. Tack Maria. Jävlar, vilken resa.
Ja. Och tack för att ni lyssnar.
Ja.
Och varsågoda för att vi finns.
Bäst är ni.
Ja. Mm-hmm. Ja, men det är ni verkligen. Och så ha en trevlig vecka nu. Och så hörs vi på torsdag om du är prenumerant av våra bonusavsnitt eller på måndag nästa vecka.
Gör vi.
Ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.